Hej och välkommen till Malte Möter, programmet där vi snackar golfbanor, golfresor, där du får hänga med bakom Tornas ibland sjukt stängda dörrar och framförallt där du får lyssna till några av golfarnas mest intressanta människor. Jag som är Martin, häng med. Då är det äntligen dags. Pilotavsnittet av Martin Möter. Med mig har jag Marcus Westerberg, tränare på Ljunghusens golfklubb och författare av boken Golfarens sjätte sinne. Välkommen.
Tack så mycket. Fantastisk ära att få vara med i första avsnittet.
Men jag tänker vi börjar med en faktaruta. Så kort och gott, namn?
Marcus Westerberg.
Inga mellannamn?
Erik.
Erik.
Marcus Erik Westerberg.
Härligt, härligt.
En kuggfråga direkt.
Ålder?
45, alldeles nyligen.
Mm, man gratulerar efterskott.
Tack så mycket, du ser, vi har blomster här. Vi sitter i mitt kök faktiskt och vi har en bukett på bordet som bekräftar det jag just har sagt.
Mm. Och vi kan ju berätta lite om var du bor någonstans. Jag trodde först att det var precis intill Sveriges dyraste ICA, men du rättade mig.
Ja, absolut. Jag bor i Ljunghusen väldigt nära en väldigt känd ICA-affär som heter ICA Ljungskogen. Och du trodde felaktigt att det var Sveriges dyraste ICA. Jag tror inte att det är så.
Nej, vilken
men,
är det då?
Ja, jag ska inte säga vilken det är, men jag misstänker att det är en som ligger ganska nära här, en bit längre ut på Falsterbonäset.
Ja. Vi fortsätter fakta utan handicap.
Handicap är plus 2.
Det var inte illa.
Nej, jag tycker inte det och jag tänker att kämpa för att förbättra det.
Vi avslutar faktarutan då med favoritbana.
Favoritbana i Sverige är naturligtvis Ljunghusen och Halmstad norra. Och utomlands så faller valet på TPC Sawgrass där man just spelade The Players Championship.
Mm. Vad är det som är speciellt med just de här banorna? Tycker du tar Sawgrass då som kanske är den mest kända av dem? Vi är kanske många svenskar som har spelat Halmstad norra och så.
Mm. TPC Sawgrass är ju en Pete Dye-bana och Pete Dye är en designer som jag verkligen gillar. Han bygger banorna kreativt och du kräver hela arsenalen i spelet för att kunna spela bra. Du kommer inte att träffa 18 griner på en Pete Dye-bana, du kommer missa en hel del och har du svåra up and downs. Mm. Grinerna är oftast byggda så att det är små områden där flaggan står. Och inte en gigantisk grundgrin där du kan missa inspelet ganska mycket både i längd och sidled och ändå få en putt. Utan du måste vara precis från tee på inspel och i närspelet när du spelar en Pete Dye-bana. Mm.
Du kommer från Luleå.
Stämmer.
Hur hamnade du i Ljunghusen?
Jag skulle säga... Det är ju naturligtvis golfen som har fört mig hit. Jag växte upp i Luleå och spelade ishockey och golf. Det var aldrig något tvivel på vilket val jag skulle välja. Jag valde golfen. Flyttade till golfgymnasiet i Västergötland i Marks kommun när jag var 16. Hade en kort session i USA på college efter golfgymnasiet. Sen flyttade jag upp till Luleå igen. Och sen när jag kom fram till det mogna beslutet att jag behöver befinna mig längre söderut för att kunna satsa helhjärtat på golfen, så sökte jag mig omkring och valet föll på Ljunghusen, vilket jag aldrig har ångrat.
Vad är det som gör att du trivs så bra här nere?
Det är många saker. Det är klimatet. Traditionen till golfen är en sak som jag gillar. Att på Ljunghusen så finns det en lång tradition av golf som gör att det blir självklart på många olika sätt. Kvalitet naturligtvis. Vi har en fantastisk golfbana som håller kvalitet året runt och inte bara vid högtider och säga vid tävlingar som när vi ska ha EM för herrar i sommar, utan banan håller en hög kvalitet året runt och det är ganska få förunnat i Sverige.
Mm. Senast vi träffades då åt du ingen mat.
Vad kommer du här?
Du drack bara kaffe under en hel dag om jag minns det rätt. Förklara varför det var så. Vi kan kalla det kaffedieten.
Ja, det du kallar för kaffedieten, jag kallar det för fasta. Nej, men jag är en sökare. Jag söker inom många olika områden. Kosten är ett av de områdena. Och jag har testat många olika sätt för att komma fram till vad passar mig att käka, vad passar mig, hur passar levandet mig, så att säga. Och just nu så dricker jag inte alls kaffe. Och det är helt enkelt, ja, det kanske låter lite flummigt, men matsmältningen blir bättre för mig utan kaffe, och då påstås det handla om en svamp som lever i mag- och tarmkanalen som heter Candida, som då gör att man känner sig uppsvälld och sådana saker. Och den reagerar på kaffe och gluten och socker och alkohol och sådana saker, så att just nu så äter jag ingenting av det. Och jag trivs väldigt bra med det faktiskt.
Ja. Det som jag tänker på, det här med sökande. Det som gör att det sticker ut lite, och som är den huvudsakliga anledningen till att jag så gärna vill ha med det här, är att du sammanför det här med golf och psykologi i vad du gör. Berätta lite om det. Du publicerat en bok och det är ny på gång. Vad handlar detta om?
Ja, jag har ju spenderat stor del av mitt liv, 15 år, som professionell tävlingsspelare, och då blir man ofrånkomligen konfronterad med en massa saker inom sig själv som man kan kalla för psykologi. Känslor, tankar och varför gör jag på det här sättet, varför reagerar jag på det sättet, för det vill jag ju helst inte göra. Och börjar väl tidigt att läsa, prata med folk, vara besvärlig. Och kan man säga att sen som jag jobbar som tränare nu i 10 års tid, hela tiden på Ljunghusen, och
blir du inte trött på det?
Var tränare eller på golf?
Nej, båda delar.
Inte en chans. Det är lite märkligt. Det är en bra fråga, men nej. Som tävlingsspelare så blir man väldigt trött på spelet. Jag ska säga, som golfspelare blir man trött på spelet. Det känner alla igen, att ibland tycker man, jag kommer aldrig mer ge mig ut på den där golfbanan, men dagen efter så vaknar man upp med ett jättesug och vill spela mer och testa och komma till fund med varför det gick det som det gick och hur kan jag göra det bättre. Men tillbaka till frågan här. Jo, i allt det här sökandet då, så här går till allting från antika grekens filosofi, grekernas filosofi, till modern, mer forskning om psykologi, känslor, emotionell intelligens. Väldigt mycket tillbaka till motorik. För golfsvingen, golfspelet, är motorik, det vill säga rörelser. Det är våran rörelse som får bollen att komma dit vi vill. Och där finns det en väldigt tydlig koppling mellan psykologin och motoriken. Och det är vad jag har lagt in i Golfarens sjätte sinne, som är min första bok. Förklara hur det här samspelet fungerar och hur man som golfspelare kan använda det för att prestera bättre och ha mer nöje på golfbanan.
Och uppföljaren som kommer nu i påsk är då en övningsbok i relation till ursprungsboken då.
Exakt, Golfarens sjätte sinne övningsbok heter den och har release den 18 april, det vill säga på skärtorsdag. Den finns redan nu till förbeställning på alla bokhandlar från och med idag. Men den är övningar som är kopplade direkt till Golfarens sjätte sinne. Och en del kapitel som också ytterligare hjälper läsaren att få förståelse för hur dynamiken mellan psykologin och golfslaget fungerar. Helt enkelt att förstå sig själv för att spela bättre. Och övningar där du behöver träna för att bli bättre. För du blir kanske lite bättre av att bara läsa, men du behöver faktiskt träna också.
Skulle du säga att golfen är världens mest komplicerade sport?
Med den kunskap som jag har... idag skulle jag säga att den tillhör definitivt toppen där. Men jag har inte provat på så många andra sporter. Det finns säkert en hel del. Jag vet inte, fridykning är komplicerat på sitt sätt. Men golfen är mångfacetterad på ett väldigt vackert sätt, tycker jag.
På tal om komplicerat, så kan det inte ha varit så komplicerat när du... Nu är det ganska många år sedan, men du gick på 60 slag på den svenska golftouren.
Ja.
Berätta lite om det.
Ja, det var, jag kallar det för mitt livs upplevelse i Golfarens sjätte sinne. För att det var faktiskt en upplevelse som är helt ofattbar. Kan låta konstigt med en golfrunda och sådär. Men jag ska gå tillbaka några dagar innan tävlingen. För det här skedde i Landskrona 2007. Vecka innan så grillade jag revben. Men inte tillräckligt länge. Så... njöt av dem, men på kvällen njöt jag inte så mycket. Fick en rejäl matförgiftning som gjorde att jag var sängliggande ett antal dagar. Helt utslagen, tappade nästan 5 kilo i vikt. Och sen hade jag 2 tävlingar back to back rakt efter varandra. Det var så 3 dagar i Danmark och sen 3 dagar i Sverige. Så att jag åker till Danmark på vinst och förlust och ser om jag orkar överhuvudtaget spela. Ta mig igenom 3 dagar där i 30 grader sommarvärme och sen ska vi till Landskrona direkt efter. Första varvet spelade helt okej, tyckte jag. Det här är så typiskt för golf, för det här kan alla känna igen sig. Det har vi sett på tourerna i år också, där vi har haft enorma svängningar från runda till runda. Phil Mickelson i Mexiko hade väl 18 slag mindre andra varvet. Jordan Spieth i LA Riviera hade väl 17 slag mer andra varvet. Men det svänger väldigt fort och det är svårt att ta på exakt vad som händer. Men jag hade 74 första varvet, 3 över par, tyckte jag spelade helt okej. Och dagen efter så spelade jag väl lite bättre. Och sen så flöt det bara på. Birdie efter birdie, eagle på 6, då var jag 500 efter 6 hål, och sen så vände jag väl på, jag vände på 6 under första 9 då. Och sen så bra chanser hela tiden, bra chans för eagle på 15 som blev birdie, och sen så kom jag till 16, gjorde birdie, så är jag 10 under efter 16 hål. Och då har jag 2 hål på mig att göra en birdie för att gå på drömmerundan då, 59. Varpå jag på 17 släpper utslaget nästan out till höger. Slår faktiskt en provisorisk boll och mer eller mindre i chocktillstånd. Men jag hittar den där och sen slår ett magiskt slag, en hög järnia från 145 eller sånt där, som går upp till ja, 1,5-2 meter. Missar den putten. Kommer till 18 som en par trea. Också en järnia, kan ha varit 135 meter eller sånt där. Jag slår upp den till 5. Schysst utslag. Ja, precis till höger om grinen var det då, så att man går inte gärna och flörtar med den kanten. Och sätter den precis i hålkant ur. Så att,
kändes det som att, var du besviken efter att ha gått på 60 slag?
Alltså jag, till att börja med så gått kroppen gått in i något rus, någon eufori som är oförklarlig. Rus som bara stiger och stiger och stiger med varje birdie. Och för att gå lågt är ju en sak, att kunna gå 7-8 under, men att kunna närma sig 59, det var helt magiskt rus. Direkt efter så naturligtvis vill jag ha i putten för 59. Och det finns en besvikelse i det, men jag påminner mig själv om en sak jag hade hört av en känd idrottspsykolog som heter Bob Rotella. När han pratade med Tom Kite, och Tom Kite kom 2 i US Open. Och direkt efter rundan så pratade de, och så sa Rotella så här: okej, du kan välja att göra det här till din bästa US Open någonsin, vilket det var, en andra plats för honom, eller din sämsta, om man har tolkat det som en negativ förlust och komma tvåa. Och det var mycket så jag tänkte. Och jag är otroligt nöjd för upplevelsen, rundan. Naturligtvis hade jag velat ha i putten, och det märkliga är att jag tror 2 veckor efter oss, varje natt så drömde jag att putten gick i istället för hålkant ur. Läckert hur psyket fungerar.
På tal om psyket, så är det också lite, när du varit så sjuk och var väl fortfarande ganska så illamående under rundan, om jag förstått det.
Jag var svag.
Ja. Hur går det ihop då? Att man det känner sig kass och spelar sitt bästa?
Ja, den är rätt klockren, tycker jag, för att jag brukar kalla det fenomenet med vårrundan. När vi kommer ut första rundan på våren, som många nu kommer göra här i Sverige, så är förväntningen nere på 0, och då är acceptansen på topp. Det vill säga att man kan slå ett ganska taskigt slag som blir okej. Och i vanliga fall så hade jag nog kunnat reagera negativt på det, jag tycker att jag kan bättre. Men när jag var nere på den energinivån så hade jag ingen ork att reagera negativt, utan hade en väldigt hög acceptans. Och den höga acceptansen är verkligen en nyckel för att spela bra golf och prestera på golfbanan. Mm. Så att där kan man säga att de här revbenen påverkade mig säkerligen positivt för den här rundan.
Det är ganska fantastiskt fenomen. Känner man igen lite från touren och så här, be aware of the injured golfer?
Ja, exakt. Och jag brukar fråga golfare när jag, som jag coachar, så brukar jag fråga ibland: berätta om din bästa runda. Och det är förvånansvärt många som börjar med: usch, jag var så bakis.
Hur spelar du själv bakis?
Helst inte alls.
Men du har rest runt en hel del. Spelat på Europatouren, Challenge-touren i Sydamerika och jag är stort sett överallt i världen.
Ja, ja.
Favoritplats?
Och jag har ju, förutom typiskt i Sawgrass där, så det finns en bana i Caracas, Venezuela som heter Lagunita. Som jag verkligen gillar, för att det är återigen en bana som kräver slag ur hela vägen. Du måste träffa fairway, du måste träffa green och du måste ha bra närspel. Och som av en händelse där så spelar jag med en ung 18-åring sista varvet. Spelar ganska hyfsat, jag tror jag var topp 20, topp 10. Kommer med en ung 18-åring, en lokal kille där från Venezuela som var fullständigt orädd. Han slog driver på alla hål där vi andra stod och försökte peta ut en låg järn 2 för att hålla oss i fairway. Och skjuter en magisk 65-runda. Och han känner vi idag som Jonathan Vegas. Mm. Så att, det var lite kul.
Ja. Vem är annars den mest kända spelarna du har lirat med?
Jag spelade faktiskt med Ola Sabal veckan efter han vann sin första Masters. Eller det var 2 veckor efter han vann sin första Masters på Benson & Hedges i England. Men som spelar med Angel Cabrera ett varv i Sydamerika också. Mm.
Vem är skönaste personligheterna?
Av de tre?
Av alla.
Av alla?
Eller alltså, om man nu tar någon som vi andra känner igen lite. Som du kan berätta lite så här, snaskigt om.
Alltså alla har ju sitt sätt och alla har sin. Alltså Cabrera till exempel är otroligt laid back. Och nu spelar jag ju tävling för honom som inte betyder så mycket. Men han verkar rätt laid back. Mm. Om man ser han på tv och sådär. Och Ola Sabal otroligt noggrann, lärde mig en hel del om längdkontrollen på hjärnslagen, hur otroligt viktigt det var att du måste veta hur långt du slår med alla klubbor, medvind, motvind, allting. Och han visade upp det själv när vi lirade också, en fantastisk längdkontroll med hjärnslagen.
Det är snart US Masters. Börjar med ett par dagar bara, när vi spelar in det här avsnittet. Kanske den mest älskade golftävlingen i hela världen. Håller du den högst också? Eller är det British Open eller Ryder Cup?
Det är ju väldigt svårt att särskilja den här. Alla har sin charm, men alltså Masters är ju en fantastisk tävling. US Masters. Just med tanke på att de har en egen signaturmelodi. Hela alltihopa med att man spelade på våren som jag tror att tanken är Bobby Jones och Clifford Robert och McKenzie startade hela tävlingen. Att den skulle gå på våren när alla blommade i Georgia. Och just traditionen.
Ja.
Traditionen är ju fantastisk. Alltså, mytomspunnen med allting som har hänt. Och det här med grön jacka som du inte får ta ifrån klubben förrän, ja, första året när du har vunnit får du ta vägen på en turné. Men sen måste den hänga i the locker room och allt sådär. Så det är en läcker tävling. Den är verkligen alltid intressant.
Ja. Jag åker dit för 6:e gången i rad nu. Och för mig ser det som att gå in på Disneyland varje gång jag kommer dit. Och så går man i den här lite ganska sunkiga staden Augusta. Mycket liksom lite så här rasistisk historia med Ku Klux Klan och amerikanska södern. Så kommer man in där, så är det som en helt annan värld öppnar upp sig. Från det liksom bleka, gula, gråa och kommer in i världens grönaste oas. Och det är ju sjukt häftigt.
Galet, det har jag aldrig hört.
Ja, det är som verkligen, du går in genom grindarna och sen en annan värld.
Shit, ja.
Jag har sett flygbilder på det också, där det är liksom i stort sett sönderbränt runt omkring. Och sen så är det en grön fläck mitt på kartan. Så det är ju himla läckert. Har du några favoritminnen från Masters? Jag antar att du har sett det på tv bara, för det är inte så många som får tillträde och komma in.
Jag är väldigt avundsjuk på dig som är där. Jag har inte varit där, men jag ska definitivt dit.
Ja.
Favoritminne, Nick Faldo var ju min favoritspelare när jag var yngre på början på 90-talet. När han vann sina 289-90 där back to back. Kommer ihåg putten han satt i regnet och mörkret i sadden mot Scott Hoke. Inte lika mycket favorit när han vann 96 för att Greg Norman spelar så pass dåligt, men Nick Faldo spelar en fantastisk sista runda. Men det finns så många. Tiger Woods entré på stora scenen kan man väl kalla det för 97 när han vann.
Som han förändrade spelet då.
Ja, precis. Och det kan man ju tycka att Man ser ju att spelarna ser annorlunda ut idag, att det är mera idrottsmän, mer vältränade. Men grabbarna som spelar förr, ska man ändå ha stor respekt för de kunde verkligen spela golf.
Mm. Två grejer som jag vill ta upp i relation till det du sa nu. Jag tänker på, det var väl Nick Faldo som sa till sin swingtränare, varför slår jag inte lika långt som Tiger Woods? Och sen så sa swingtränaren till honom, jag kommer inte ihåg vem det var. Men
Det måste ha varit Ledbetter.
Att han liksom, ja, du kan säkert den storyn bättre.
Inte alls.
Han står där på ranchen. Och så illustrerar han liksom för Ledbetter. Okej, okay, Tiger Woods gör mer så här. Och så slog han mycket längre.
Okej.
Okay. Så att Faldo inbillar sig själv att han var Tiger Woods. Och så slog han längre. Och då sa Ledbetter till honom, men det är ju du. Så vad är liksom den här mentala aspekten där, att när Faldo trodde att han var Ledbetter, jag trodde att han var Tiger, så slog han bollen mycket längre.
Ah, intressant. I mean, men Nick Faldo, väldigt stor människa, vältränad fortfarande skulle jag säga, framförallt då. Min koppling direkt till det är att Nick Faldo hade ett väldigt skönt och ganska långsamt tempo. Om han inbildade sig att han var Tiger Woods, så slår han nog till bollen hårdare helt enkelt. Mm. Och då slår man ju längre.
Ja, ja.
Om man träffar den bra, men det gör ju han.
Den andra aspekten var ju det här att man inte ska glömma bort vilka fantastiskt duktiga spelare de var förr. Och där kan jag känna att Augusta lite drar fram den här gamla sortens golf där du behöver jobba mer med bollen i olika höjder och skruvar. Hur ser du liksom på golfens utveckling och golfbanornas utveckling?
Ja, alltså, jag vet inte vad en gammal stofil, men jag tycker att golfen har fått en ny dimension i och med att längd har blivit så, eller spelarna slår så pass mycket längre. Men den dimensionen tycker jag har tagit över lite för mycket från den andra artistiska dimensionen, till exempel att du behövde tidigare skruva bollen mera och du behövde kontrollera bollen på ett annat sätt när bollen spann mera. Dagens bollar är som sagt mindre känsliga, och klubbor också för den delen, framförallt träklubbor. Så jag är väldigt förtjust i tävlingar som till exempel Riviera, eller nu vet jag inte Masters exakt. Jag tror att längden är en ganska stor faktor där, med tanke på att de inte har någon ruff. Eller har de ruff? Mm. En liten semiruff kanske?
Nej, de har inte så mycket ruff. Men de har de här pine straws som ligger. Sen så är det ju väldigt mycket att du ska in i speciella gatt. Och jag tänker på par femman där runt hörnet. 13. Och liksom du behöver ändå forma bollen runt träden.
Mm, sant. Jag hoppas golfen kan gå tillbaka lite mer till finessen som krävs. Till exempel på en bana som TPC Sawgrass, då, att det inte bara är längd. Jag tyckte Ryder Cup förra året var fantastiskt spännande att se när européerna hade satt upp banan för att gynna dem. När de flesta européer utom McIlroy slår kortare och rakare än amerikanerna. Och då sätter upp ruffen riktigt, riktigt tuff. Och så såg man hur utslagsgivande det var för tävlingen.
Sett lite den tendensen ändå nu i början på säsongen med både Arnold Palmer Invitational och sen även TPC, där det varit mycket europeer i toppen, smala fairways, små ytor och sådär. Tror du att det hänger ihop?
Det kan det definitivt göra. Vissa banor passar ju de som slår extremt långt, så kallade bombare. Medan andra banor så måste det vara precis, och på Sawgrass, så trots att ruffen tyckte jag verkade relativt kortklippt mot för vad den kan vara där när jag har varit där, så måste det vara precis från tee.
Här veckan så var jag i Spanien och lirade bland annat Valderrama, som är en superklassiker, men på grannbanan där, La Reserva, så spelade jag med Manuel Pinheiro, en gammal Ryder Cup-ikon.
Magiskt.
Ja, det var fantastiskt. Och där såg man verkligen hur han jobbar ju med bollen extremt. Han är 66 nu och han hade ju inte mycket fart i klubban. Men runt greenerna så var det något av det läckaste jag sett. Han hade en sandwich från 1937.
Allvarligt.
En gammal Wilson R60 tror jag den hette.
Med stålskaft.
Ja, alltså den har ett stålskaft med någon sorts brunt laminat runt.
Ah, yeah.
Och det var liksom den första klubban som kom med stålskaft. Mm. Och då ville de ha det här, den bruna finishen, för att de tyckte att det var fult med stål. Så sen så han berättade för mig liksom att han har köpt flera sådana här över nätet från USA. Och faktiskt, jag tror han kostat $250 för en klubba fortfarande. Så att,
wow.
Men man ser på hans grooves som är helt nedslitna. Men han jobbade ju extremt mycket med olika, alltså med grinens konturer och med olika höjder på slagen och det. Och jag tyckte bara att, fan vad läckert. Det är så golf ska spelas. Det ska inte vara bara slå upp den till flaggan hela tiden.
Nej, jag håller med. Det är ju artisteri, och sen så tycker jag att det är mycket intressantare för tv-tittaren att bara se drive, fairway, green, putt.
Mm.
Det behöver inte vara penalistiskt, men det ska definitivt, tycker jag, locka fram alla delar av spelet. Man ska inte bara kunna slå långt och sen så har man, missar man fairway så ligger man i en schysst ruff och har en wedge in, så att ändå kunna slå upp den rätt nära pinnen.
Mm. Vi går tillbaka till Augusta och US Masters lite.
Mm, gärna.
Har du någon favorit inför tävlingen?
Liten smygare här tror jag är Bubba Watson, som spelade bra i Tampa, va?
Mm.
Och har vunnit två gånger och banan verkar passa honom. Man säger att den passar vänsterspelare bra. Det kanske du vet bättre än någon annan som är vänsterspelare.
I alla fall oss som slicer.
Ja. Bubba gillar att spela sitt utslag med ganska mycket slice, ja. Så att det passar. Men det är lite uppstickare. Sen är det alltid lätt att säga Rory och Tiger så här, som mm. har spelat bra nu och är alltid favoriten när de kliver upp på golfbanan.
Ja.
Ska bli kul att se hur Spieth spelar, för i fjol så gjorde han ju en liten blixtra han till. Det är annars ganska så medioker säsong, och årets säsong kanske har börjat ännu sämre för honom, men han presterar ofta bra på Augusta.
Ja. Vad tror du om hans mentala status?
Oh. Ja, jag tror han har det jobbigt.
Ja.
Hans mentala status har alltid svårare att ta. Han stöter på nya utmaningar. Ja. Från att ha kommit ut som väldigt ung på toren och så raketsegla upp till världsettan när han var, jag vet inte, var han 22 när han blev världsettan och sånt där. Och nu så dalar han på rankingen, och det är en helt ny utmaning.
Ja. Det blir speciellt när man kommer ut som posterboy, liksom allas favorit, och sen när det börjar gå emot och folk för första gången börjar snacka skit, liksom, det handlar om hans puttning och rätt vad det handlar om vid sidan om banan också, att man inte längre gillar honom. Men ja, alltså, hur hanterar man det på bästa sätt, och hur borde han hantera det?
Ja, jag tänkte mycket också just det här att när du kommer upp som han gör, så får du bara frågor, varför går det så bra? Från sådana som du i medierummet och alla intervjuer och allting sånt här, och säkert sina vänner också. Och nu då så får han ju fråga, varför går det så dåligt, eller varför går det inte bra?
Mm.
Och det skapar ju, det är lätt att man fastnar i det där själv, i det tanke, liksom, varför går det så dåligt, och så blir det ett fokus på det som är dåligt. Det han behöver just nu är ett starkt team, vilket jag är övertygad om att han har runt omkring sig.
Ja.
Och komma tillbaka till ja, det är lätt också det, när golfen tar över och blir allt från att vara en passion till att bli i hans fall en miljardindustri. För han omsätter rätt mycket pengar i sitt bolag. Det är sponsorer och andra uppdrag, inspelade pengar inte minst. Och komma tillbaka till vad gillar jag med golfen, och vad kittlar det mig att få träna, spela och få rätt fokus helt enkelt igen. När man kollar på Jordan Spieth är det ganska intressant. För de flesta upptäckte när han kom på touren var att det var en jäkla ful sving.
Mm.
Han hade en ful sving, han hade ett konstigt grepp och många saker som man då skulle tycka att nej, men det är inte speciellt bra. Och tror många att nu när då han har dalat på rankingen, så börjar man då se att svingen börjar ge utslag. Att han kan inte rädda sig med puttningen längre. Faktum är att han har legat väldigt högt i antalet greenträffar de senaste 3 åren. Så högt som fjärde plats tror jag han var 2017. Och så någonstans runt, han var topp 20 nästan 16 och 18. Högre än när han var världsetta 2015. Det är ganska intressant. Det som har kostat honom med hans puttning.
Ja.
Han är ganska så långt ner på puttingstatsen. Jag tror han är 140 eller sånt där.
Ja. Så jag kommer ihåg när han vann Masters. Var det 16? 15 eller 16? Och sen så hade han ju den här riktiga genomklappningen på 12:an där han slog i vattnet två gånger och ja, gjorde väl sex eller sju.
Ja.
Och det känns ju lite som att det var ett sånt här ögonblick där hela hans karriär lite vände från att vara, allting var guld och gröna skogar, och sen så helt plötsligt så visade det sig att att han är sårbar han med.
Men ja, intressant, jag har inte tänkt på det, men det stämmer nog, för det har varit ett väldigt fokus, tycker jag, överdrivet fokus på det där, för att inget slag är lätt på tolvan.
Nej.
Och utslaget för all del, det var en miss, men det var inte många meter från att den ligger på grinen och han vinner tävlingen.
Nej.
Så jag vet inte om det var så stor mental genomklappning som så många vill säga att det var.
Fast det fick ju konsekvenser.
Ja, ja, absolut. Men om det var just för att han klappade igenom där, eller om det var för att det här drevet gick liksom, att hålla han inte längre, eller vad det nu än må vara. Det är svårt att uttala sig om vad som hände innan en annan människa. Men när du säger det, så det är lite grann där det vände, ja, faktiskt.
Jag kommer ihåg, jag hade väldigt tight deadline där. Vi går i print med Expressen 01.30, eller vi gjorde det då i alla fall. Så jag hade i stort sett skrivit klart allting. För det var liksom, så fort vinnarputten sänks, då måste du skicka texten. Så jag hade skrivit klart allting i stort sett, för jag visste att jag kommer inte hinna få in hans citat i papperstidningen. Så jag skrev klart det mesta. Och sen så gick jag ut för att kolla. Och hinner ganska så exakt ner till hans utslag på tolvan. Och ser det där och tänker bara, aj.
Du var där på plats?
Så jag var där på plats när det hände. Och så att det var liksom bara lägga fötterna på ryggen och kuta tillbaka till mediecentret. och följa det från tv. För sen så kunde ju vad som helst hända. Och då var det bara att skriva om rubbet. Det var både nyhetstext och krönika och allting jag fick göra om på en timmes tid, ungefär 2 timmar.
Det fixar det.
Det fixar jag. Men det var med ett par svettpärlor i pannan också.
Det påminner om en sån klassisk story som just hände på Masters 1934, tror jag det var. När alla, jag har sett sån här gammal video sen jag var liten och pluggat Masters och allting sånt här. 34 så hade alla journalister skrivit färdigt sina artiklar och skickat in dem till New York och allt vad de skulle vara. För att de hade vinnaren klar, för han satt i klubbhuset. Och så kommer Gene Sarazen till 15:e hålet och sänker en 3-4 för Albatross. Tar sig in i sadden och vinner tävlingen. Så lite liknande story där, fast åt andra hållet.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Men det är det som är så underbart med golf.
Och Masters.
Ja. Det med Masters också, alltså, de är så fantastiska på att liksom skapa berättelser där. Och de är på något sätt i total kontroll över berättelserna också. Det blir alltid kända citat och det är liksom ögonblick som spelas om igen på tv.
Tyler Shipp på 16 när Nike-logan ligger och vilar på kanten.
Ja.
Det är svårt att regissera en sån grej.
Ja, det går ju inte. Ja. Vad har du i pipeline framöver?
Ja, så det nya som kommer nu då, det är ju att jag släpper övningsboken i påsk. Det är en stor grej. Sen har jag en massa andra olika roliga projekt på gång. Skrivit givetvis på min tredje bok som kommer.
Ja.
Kommer bli en roman, mer än så säger jag inte. Men det handlar om golf.
Okej. Vi har ju missat en sak. Augusta är sin första damtävling någonsin.
Ja.
Amatörtävling som faktiskt går av stapeln idag.
Fantastiskt.
Vi producerar alltså den här podcasten på en onsdag. De spelar onsdag till lördag.
Ja.
Många svenskar där. Annika är med på invigningen och allting. Frida Kinhult är inte där.
De spelar LPGA, va?
Precis, de spelar ju deras dammajor då. ENA Inspiration. Hur resonerar du kring ett sånt val? Hade du spelat tidernas första damtävling på Augusta National, eller hade du spelat din andra major i karriären?
Oj, det är så svårt att säga. Jag gissar att Frida tänker att hon kommer komma med nästa år ändå. Och få tillbaka en ticket till en major på LPGA. Det är inte lika lätt som att spela in sig i denna tävling.
Nej. Det är jag, alltså man spelar ju golf av olika anledningar. Om jag hade, jag är inte i närheten när jag var på den nivån, men vill man vara med och skriva historia, eller vill man bli så bra som möjligt? Alltså jag tänker, hade hon vunnit på Augusta? Då hade hon förmodligen, alltså, ja, hon hade blivit, hon hade funnits med i alla historieböcker för all evighet och hade kanske blivit medlem på Augusta National så småningom.
Sant. Jag hade inte ens tänkt på det, är ju en stor grej faktiskt.
Och nu kommer hon ju säkert komma ut på touren mer förberedd än vad hon skulle gjort annars, i och med att hon kommer att spela ENA. Men, men det, alltså, man kan vrida och vända på det hur många gånger som helst.
Ja, den är svår att svara på.
Hon sa också en ganska, jag pratade med henne i sent igår kväll. Och hon sa att kanske hade man resonerat annorlunda om man var kille.
För att?
Alltså kanske en härspelare hade tagit ett annorlunda beslut. För att det är alla härspelares dröm om att en gång få spela Augusta i US Masters. Okay. Men som tjej så har det tidigare aldrig varit ett alternativ.
Ja, det är ingenting att drömma om, för du får aldrig göra det.
Nej, precis.
Nej, exakt. Ja, ja.
Plus, alltså nu sa inte hon det som jag ska säga nu, men man kan ju också ha sina så här förutfattade meningar om Augusta som klubb som inte har tagit in damer förrän ganska nyligen.
Mm.
Vill man då ens supporta?
Mm.
Det är ganska många intressanta frågeställningar.
Absolut.
Som finns kring det valet.
Absolut. Och det är bara hon som kan ta beslutet.
Ja. Men det är många som tycker till kring det.
Mm. Ja, men det ska bli spännande att se och... Nu är det ganska nära till Masters, så att banan kommer vara uppsatt väldigt lik, skulle jag tro.
Mm.
Så att det blir ju väldigt spännande.
Ja. Ja, jag åker dit på måndag.
Synd om dig.
Ja. Det ska bli fantastiskt kul. Det är alltid lika roligt att vara där och det blir liksom inte bättre stories någon annanstans. Det skulle vara British Open som, jag är väl lite så här, vilken tycker jag är häftigast, är det de två för min del. Men sen ska jag spela din favoritbana efteråt. Veckan efter, vi hade ner till Florida. TPC Sawgrass. Kommer också berätta lite om det i en kommande podcast. Har du några tips?
Bra val ska jag vilja säga till att börja med. Några tips. Slå rakt från tee. Det kommer underlätta. Spela längst bak, det är jävligt kul.
Ja.
Det är rätt elakt, men det är kul att få se banan från sin fulla längd.
Ja. Sen så fortsätter resan där från ner till Tampa. Så blir det Innisbrook, Copperhead. Där de också har PGA-touren.
Ja, det ser fantastiskt ut. Med Snake Pit.
Precis. Där kan man ju också dränka ett par bollar i vattnet, va?
Ja, strunt är det.
Och sen så Streamsong och Reunion. Har du spelat de där banorna?
Jag har bara spelat TPC av de banorna. Men Streamsong och Copperhead är definitivt på listan.
Ja.
Reunion vet jag inte. Vad är det, PGA-tourbana?
Nej, det bara ska vara en av de häftigare resorts de har i alla fall. Men ja, vi får väl se hur det blir. Ni får höra om det i podcasten i ett kommande avsnitt.
Spännande.
Har du någonting mer att tillägga? Vi har ändå snackat en stund nu. Nästan 40 minuter.
Ja, det är ju ingenting. Jag har spelat 9 hål, det på sig. Nej, men det är ju hockeyslutspel och det är ju alltid spännande när Luleå spelar bra.
Som Luleåbo måste hockey ligga dig nära hjärtat. Vad känner du om utvecklingen i det spelet?
Ja, hockeyn ligger mig definitivt varmt om hjärtat. Och som de flesta i min generation så har jag växt upp med hockeyn. Och hockeyn är en stor grej. Däremot så är jag lite ledsen med utvecklingen som har gått i den ishockeyn. Och framförallt i Sverige med SHL. Att jag tycker att vi börjar närma oss fotbollen alldeles för mycket. Där vi tillåter filmningar och har blivit någon form av nästintill... moralisk instans där man ska agera på ett visst sätt och inte göra, vilket jag tycker släcker känslorna i spelet. Sen har det också blivit så sen bossmandomen att spelarna byter lag väldigt ofta och känner varandra väldigt nära, och det blir inte samma känslor heller. Man blir inte arg på sin kompis vilken tröja han har på sig sådär då.
Men det jag tänker lite där med filmningar alltså, det är ju att alltså, man kan ju dra vissa paralleller till golfen där. Alltså golfen som har ett ska vi kalla det rykte om sig, att vara ett gentlemannaspel, där man har gjort en del regelförändringar nu som jag kan känna inte heller gynnar den mest ärliga kanske.
Nej, alltså jag är ju väldigt förtjust i golfens regelverk och golfens tradition att man helt enkelt ansvara för sin egen score, och det är på heder och samvete, och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Det är också, tycker jag, på något sätt en samhällsutbildande instans, som man får kalla det, med golfen, att vi har det här, att alla ungdomar vi utbildar, så är det faktiskt så att du har möjlighet att flytta bollen i skogen för ingen ser dig, Men man gör inte det. Och skulle jag råka göra ett fel så säger jag att ja, men jag gjorde ett fel och jag tar min plikt. Jag tycker det är en moral som är fantastiskt värdefull.
Ja. Jag tycker många liksom, av reglerna, till exempel som den här att om du råkar trampa på din boll när du letar efter den, så ska du återplacera den utan plikt nu.
Ja.
Det tycker jag är katastrofalt. För då är du inte ansvarig för den här handlingen. För även om det inte är med meningen så har du gjort det. Hur känner du kring en sån sak?
Nej, absolut. Jag håller med. Och jag är uppväxt med de reglerna, så de sitter så djupt i mig att jag vet att jag är ansvarig för allting jag gör på golfbanan. Nu läste jag senast här att Webb Simpson hade råkat rubba sin boll lite grann, vad det var. Det var någon nylig tävling här nyligen. Han tyckte det var så löjligt liksom, att jag gjorde det inte med flit och jag råkade ju rubba den och allting sånt där. Jo, men det är ju det som är själva grejen. För jag tror att släpper vi på detta, då kommer vi in i en gråzon.
Ja.
Där allt möjligt kommer hända. Där icke mindre ärliga personer kommer försöka dra nytta av såna här grejer. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. Istället för att, ja, Webb, du råkade rubba den, men du har det ganska bra ändå på PGA-touren och du har ett rätt så schysst liv. Alltså, ta den lilla plikten du fick där för att the good of the game i slutändan.
Ja. Men det snackas ju till och med om att de vill ha fridropp för när de hamnar i en uppslagen torv. Alltså, för mig så är hela charmen med golf är att du ska hantera motgången på ett så bra sätt som möjligt. Du kommer att slå out och du kommer att slå i vatten och allt möjligt. Men kan du bara studsa tillbaka från det? Det är på något sätt det som för mig är en vinnare.
Ja.
Och jag tycker många av de elementen försvinner. Till och med när du ska droppa från knähöjd så är ju risken för ett dåligt läge mycket, mycket mindre än vad det var för.
Mm.
Och då har vi gått från att droppa bakom axeln till att droppa ut liksom i axelhöjd och sen så ner till knät. Jag är inte övertygad om att den lätta vägen alltid är den rätta, om man säger så. Framförallt inte i golfen.
Nej, jag håller helt med att den lätta vägen är inte alltid den rätta. Det var bra uttryckt.
Mm. Hur sitter slagskotten då?
Alltid bra. Min största styrka som hockeyspelare.
Klockan. Stort tack för att du var med, Marcus.
Tack själv. Tack. Mm.